Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej! Det är jag!
Nej, det är jag. Hej, välkommen till vardagsprepping. Idag är det ett crazy avsnitt för er som lyssnar. Vi har nämligen med oss Kalle och Patrik från I vänta på katastrofen. Välkomna grabbar, eller
men
gubbar.
Tack så hemskt mycket. Och gubbar är det.
Ja, det är bara hey. Så gamla. Hej Patrik. Och Patrik, min Patrik är med också.
Jag är också med här, ja. God morgon.
Vi tänkte vi skulle prata lite om poddande, om hur man får igång preppers och lite sånt där. Alltså de vilande preppers. Så Patrik, får jag börja ställa första frågan?
Absolut Martin. Ja.
Vi skulle jättegärna vilja veta hur det gick till när ni startade er podd, för de som inte känner till det. Jag tror många av våra lyssnare är ju era lyssnare också. Men om det är någon som inte känner till, kan ni inte berätta hur ni började?
Det är spännande tanke det där, att era lyssnare är våra lyssnare. Det är lite som att vi kommer in i vårt sovrum och ser våra lyssnare vara otrogna med er. Alltså.
Men prepping, där finns ingen otrohet. Nej, det finns bara liksom sådana där...
Synergier.
Synergier.
det började så här att jag gjorde tv-programmet Hjälp för Köpten Bongård första säsongen och var så himla sugen på att skaffa bin. Så hade jag läst om topplistkuper på internet. Och fastnade då på en skäggig biodlare från västra Värmland som vi då bjöd hit i gården för att han skulle lära mig om bin. Och det var då själva Patrik.
Ja.
Och då kom han till gården och började prata om bin. Och ett par, tre dygn senare så hade han slutat prata om bin. och sen gick tv-teamet hem och klippte vi la väl en månads tid på att försöka klippa ner det där till 5 minuter tv-programmet eller någonting. Men det visade sig under inspelningsgång så liksom kröp det fram att Patrik höll på ganska mycket med det här med beredskap, eller framförallt höll han ju på med, han har gjort den här resan som jag gör och liksom har tagit mig an här, alltså flyttat till landet och försöker producera mer egen mat och sådär, klara sig mer själv liksom. Den resan har du, förlåt, nu pratar vi för dig Patrik, men den har ju, det har ju Patrik gjort redan för 25 år sedan, så han kan ju allt om att ha gård så här som jag har. Så jag började fråga honom om inte bara bin, jag började fråga honom om allt och fick också Patriks telefonnummer. Jag vet inte om det var ett stort misstag från din sida, Patrik. Men jag ringde i princip varje dag under säkert ett halvårs tid och frågade olika grejer. Och det spelade liksom ingen roll om man frågade om det var om sin vedpanna eller om att odla tomater eller om solpaneler eller om pannlampor eller om styckning eller om, ni vet, vad det än var som har med livet här ute att göra, så hade Patrik liksom 40 minuters prat om det. Och eftersom jag är lite skadad och tänker mycket i innehåll, så det är mitt jobb, så tänkte jag så här, 40 minuter, det är ju typ en podd. Det här är liksom för starkt för att det är bara jag som ska få höra de här telefonsamtalen. Jag minns speciellt en gång, så det var väl liksom tungan på vågen. Då ringde jag för att jag hade bestämt för att jag skulle liksom, innan odlingssäsongen så skulle jag tänka ut alla olika fröer jag skulle köpa. Så jag hade gjort ett Excel-dokument och så ville jag veta sorter. Så jag ville ha liksom gurka, vilken gurka ska jag ha. Så tänkte jag, nu har jag det här Excel-dokumentet framför mig. Jag ringer till Patrik. Längst upp på Excel-dokumentet stod det potatis. Så jag frågade Patrik, vilken potatissort tycker jag ska ha? Och sen en timme och 45 minuter senare hade vi avhandlat potatis. Och då hade jag liksom mitt Excel-dokument kvar. Men då i alla fall, då tänkte jag så här, det här måste bli en podcast. Och sen så var det liksom, jag visste liksom inte, vi visste väl inte riktigt i vilken form det skulle vara. Skulle det handla om småbruk eller skulle det handla om beredskap? Men det var ändå som att vi styrde in det mot det här med hemberedskap. Lite för, om man ska vara helt ärlig, för att hålla isär från tv-programmet för att SVT inte skulle bli arg. Men också för att det kändes jävla angeläget. Det kändes som ett ämne som jag har gått och tänkt på mycket, ja men i 10 år typ. Men inte... Jag har också försökt göra tv-program om prepping, men det har varit väldigt svårt att få till det. Mycket för att det är ingen som vill visa upp att de är preppers. Och tv bygger ju lite på att man visar upp.
Ja, man måste ju visa sig lite. Jag ska faktiskt vara med i ett tv-program, men det är ett tyskt prepper, tysk engagemang. Men Patrik, vad kände du när du kom till Kalle och du insåg, insåg du att shit, han har en bondgård, men det är någonting som saknas? Eller hur kom ni in på beredskap?
Alltså, nej, alltså det började ju ganska tidigt faktiskt också, så är det ju. Jag kan ju ta en annan version av hur det gick till. Båda kommer ju att stämma. Nej, men så är det. Nej, men jag kom ju dit ganska sent med bina första dagen. Och de har bokat hotell till mig. Men vi pratar ju lite så där. Och så när jag ska åka därifrån i bilen. Jag går ut i bilen och sätter mig. Så kommer Britta springande och säger: Kalle undrar om inte du vill sova här istället. Och så blev jag gillar ju inte att bo på hotell och så där. Jag brukar ha med mig en hängmatta. När jag är ute och åker med bilen istället, så kör jag fram till ett träd och hänger mellan takrelingen och trädet då, där. Och i alla fall då, så jag blev ju kvar, så vi satt ju och drack öl på kvällen och så där och pratade fram och tillbaka om. Och då var det ju om allt möjligt. Och sen när vi började spela in dagen efter igen då, med två team, men då behövde bägge... Det var någon spaljé Britta skulle göra där, så då försvann båda teamen. Så vi gick och flyttade på ett fårhus. Jag och Kalle och hans pappa. Medan vi väntar på dem. Och då på vägen tillbaka så säger Kalle det: ja, vi borde göra en podd.
Ja, just det. Jaha. Alltså jag frågade dig om kärnvapenkrig, va?
Det var det också då, va? Så här. Och då sa jag: jaha. Vad, ska jag komma som gäst i eran podd då, eller? Nej, vi gör en egen, sa du då. Jaha, vad ska den handla om då, sa jag. Ja, men det här. Ja, men tror du folk är mogna för det då? Alltså, jag har ju försökt att prata med folk om det här i många... Ja, alltid höll jag på att säga, alltså.
Mm.
Men det har varit så svårt, alltså. Folk vill inte, har det varit. Men jag märker ju att det håller på att ändra sig, va. Och ska väl inte säga att alla inte vill, för det finns ju de som har tänkt att man kanske ska ta ansvar för sin familj då. Ja, men så var det. Och sen är det ju det här med karantän och grejer med SVT och så. Så ja, det verkade vara ett stort intresse för det här i alla fall, att jag och Kalle skulle göra en podd då. Men tack vare karantänerna så drog det ut lite på tiden. Så nu har vi ju känt varandra i 3 år. Och det är väl drygt 1 år sedan vi började med podden då.
Mm.
Så är det. Spännande att höra. Men Kalle, du tog det här steget som många preppers drömmer om. Att flytta ifrån stan och ut på landet till gård och så vidare. Om du ska ge ett viktigt råd eller ett tips till de som ska ta det steget. Vad skulle det vara för då?
Mitt råd är väl bara gör det. Alltså det kommer aldrig hända om du inte gör det. Jag har ju pratat mycket om träning i alla år. Och det största misstaget folk gör är att de håller på att fundera så jävla mycket innan de börjar komma igång med träning. De skaffar olika kläder och träningsprogram och går en kurs. Men börja träna börjar alltid med att man börjar träna. Och lite så är det med det här också. Det är bara att testa. Det tycker jag. Och sen är det att skaffa höns tidigt och plantera äppelträd igår. Men gör det bara. Alltså livet är för kort för att liksom bara bo För att det är nära till jobbet, tycker jag.
Och du kan göra... Ja, just det, du... Har ditt arbetsliv förändrats?
Alltså jag har ju sett, det där är det fuska för mig. Eftersom jag har som jobb att visa upp vad jag gör hela tiden.
Mm.
Så då kan jag göra vad jag vill lite. Eller då kan jag, alltså, det är ju fuskigt. Jag behöver ju inte åka till ett kontor varje dag.
Nej.
Så det får man väl säga, där har jag ju förspänt. Och jag, det hade ju varit svinjobbigt om varje morgon började klockan 5 att jag skulle åka till pendeltåget och åka in till stan. Liksom.
Mm.
Då hade det här varit svårt. Där det har inte pallat liksom. Men ja, alltså det har ju förändrats åt vidare att jag... Det hänger ihop lite med pandemin också, för den kommer ju som samtidigt. Så det här med att vi sitter och tittar på varandra på en skärm, så har ju möten blivit. Och det var det ju inte innan jag flyttade ut hit. Så hade liksom... Det är ju också tacksamt för mig.
Mm.
Men jag försöker ha typ en dag i stan i veckan så här, när jag har möten och går i terapi och gör alla de där grejerna som jag måste göra. Men annars så... Så på så sätt är det ju väldigt annorlunda. Vi filmade också mycket mer att vi reste runt i Sverige förut, i andra tv-program. Och det gör vi ju inte alls. Nu är jag nästan bara hemma.
Mm.
Och liksom skrotar runt.
Om vi pratar med poddar, vi sa ju lite i början, skojade det med att vara otrogen och hit och dit. Men vi har ju ungefär samma mission med våra poddar. Vi vill ju stärka Sveriges beredskap hos gemene man. Tycker ni, konkurrerar vi eller tycker ni att vi kompletterar varandra? Alltså, hur många poddar kan det finnas? Är det bra?
Jag tycker att det kan finnas väldigt många. Folk lyssnar ju på det som de vill lyssna på. Va? Utan jag tycker det var väldigt roligt. För det kändes som att för något år sedan så var det just att många klev fram i, vad ska vi säga, det gamla, jag ska säga, prepperrörelsen då, va? Och började prata mer öppet och inte vara så hemlighetsfulla och så vidare, va? Alltså att ja, men jag ska bara säga det, liksom att man började inse att det handlar inte om att sitta i ett litet rum i hörnet i källaren med sina konservburkar, utan vi måste bygga en beredskap som är bredare, va? För vi är ändå beroende av varandra och... Det går ju inte att sitta där och en på 100 har liksom några konservburkar, va? Det funkar inte.
Nej.
Får jag fråga bara, liksom, ni pratade om prepperrörelsen. Hur såg den ut? Alltså, känner ni varandra sedan tidigare till exempel?
Nej, jag har aldrig varit någon del av den. Jag är mer småbrukare och
alternativrörelse. Vad lever liksom prepperrörelsen?
I Sverige har den varit historiskt, tror jag, mycket på ett forum som sen som följer ihop på något vis. Jag kommer inte ihåg vad det heter, Swedish Prepper eller Svenska Prepper eller någonting. Och sen så har de ju migrerat till Twitter, för där fanns det ju väldigt mycket preppers. När jag började för 4 år sedan kanske. Men då var det ju... Då var det fortfarande lite... Nu trampar jag väl alla mina preppervänner på tårna. Men det var väldigt mycket så här opsäck fortfarande.
Ja, jo.
Och inte så vardagligt, om jag får prata om vardagsprepping då. Men, utan, och det tyckte jag väl var ganska häftigt när jag började. Det var lite hemligt. Och man träffades hos folk och så sköt man med bössor. Och man lagade mat på trangiga kök och sånt där. Det var lite coolt sådär. Men samtidigt så
jag...
Men samtidigt så är man ju, jag är ju lägenhetsprepper, så det är ju inte något, jag kan aldrig vara den typen. Och liksom sen när vi började, eller när jag började själv, och så kom ju min Patrik med. Men liksom, det blir så löjligt, eller opsäck är inte löjligt, men det blir så, om man ändå ska vara en publik figur, och det känner ju ni också, ska jag ändå vara en publik figur som pratar beredskap, då kan man inte vara så hemlig. Utan det vill någon hitta en, så gör de ju det.
Vi gjorde tv-program som hette Kalles sexliv förut. Och sen Kalles och Brittas sexliv. Och då skulle vi göra ett avsnitt om prepping. Och då var det här att vi fick inte komma hem till... Alla program var att vi åkte hem till andra människor och blev inspirerade av deras livsstil. Så här.
Mm.
Men då fick vi inte komma hem till den här killen. Han lyssnade ju säkert. Så hej, hej. Jag minns inte det andra tyvärr. Men då så kom han hem till oss istället. Och så... Han blev så besviken, för då hade vi inget lås på altandörren.
Jaha.
Och det var liksom när han bara, ni kan inte hålla på och fundera över vad ni ska ha för vatten och mat och så här. Ni har ju inget, ni ska visa upp på TV att ni inte har lås på altandörren. Han var så helt upprörd. Så det blev inget TV-program. Han tyckte liksom att han var typ som att han var så besviken på oss, så gick inte att filma.
Ja,
men för jag har liksom inte hållit på tänkt så mycket på det där med att jag inte ska visa upp och, eller säga, eftersom det är det som är min grej. Jag har liksom alltid hållit på och visat upp, för att jag tänker att jag, alltså just för det där att man tänker att man kan inspirera någon annan och göra andra val och sådär.
Ja, men det är väl sunt. Hur hemlig är Patrik, vardagsprepping Patrik? Du är inte heller så hemlig.
Inte särskilt hemlig.
Och jag gällande den här OPSEC, så jag brukar jag bara säga mitt förnamn eftersom jag har ett annorlunda efternamn. Vad sa du?
Då tappar man ju det här att kunna sprida vidare om man är jättehemlig.
Mm, precis.
Jag
ska berätta en läskig sak. Jag säger bara att jag heter Martin och vardagspepping. Men det finns en YouTube-video ute. För jag spelar in YouTube själv också. Och där en person med hjälp av det han såg i bakgrunden på videon visste exakt vem jag var. Så jag menar, det är ingen, ska man vara någorlunda publik, då kan man glömma det där med OPSEC. Då får man liksom lita på att folk förstår budskapet istället, tycker jag.
Det där är så spännande, sådana där osint. Det håller jag på att kolla på YouTube nu. De ska lista ut, alltså kolla på bilder och Google Maps och sånt där. Jättemäktigt.
Mm. Mm. Att man har tid med sånt.
Ja, precis. De låter inte som att de har små barn.
Nej, verkligen inte.
I början när Kalle berättade om det här, hur ni träffades, Patrik, så vet du, nämnde han det här att du hade byggt ett hus för själv för 25 år sedan. Om du, med den kunskap du har skaffat dig under de här 25 åren, vad hade du gjort annorlunda med huset och ditt bygge då?
Ja, du. Jag hade använt större spik när jag spikade golvet på bottenvåningen. Ja. 30 år sedan är det snart. Ja. Tror jag började för 31 år sedan att fälla de första träden här i norrsluttningen och röja marken och så. Så det. Nej, men alltså vad jag skulle göra annorlunda. Jag har svårt att tänka så. Alltså det är inte så jättemycket. Jag kan väl säga så här. Jag tänkte att jag skulle bli bonde. Alltså jag har till och med gått jordbruksutbildning, den 40 veckor som fanns förr. Alltså man hade gymnasieutbildning och praktik, så kunde man gå en 40 veckor som motsvarade det jordbruksgymnasium då. Och, men sen är det så här att nej, men det visar sig hela tiden att nej, men det har blivit ganska rätt allting. Mm. Det var tur jag inte blev bonde. Jag var ingen bonde. Alltså det här stora med maskiner och grejer. Nej, jag ska ha det jag har här. Det funkar perfekt för mig. Det är någon som har hjälpt mig hela tiden när jag har försökt stölla iväg. Och så har de sett till att det blir rätt i alla fall. Ungefär.
Mm. Mm. Fantastiskt. Och kan du göra rätt från början?
Fast man har försökt göra annorlunda. Det är tur man har misslyckats med vissa grejer på vägen då. Så det inte har dratt iväg åt fel håll.
Ja, men det är väl livet så som det ska vara, tänker jag.
Ja.
Ja, vad ska vi prata om då? Ja, vi hoppar fram och tillbaka här lite, Patrik.
Ja,
nu ska vi kolla, nu ska vi liksom ta temperaturen på er, men nej, så här.
Vi, ska man ta av sig brallorna eller?
Nej, du kan ha kvar, du kan ha dem, du behöver inte ha brallorna på dig. Du kan låta dem vara avtagna. Nej, men vi har upptäckt någonting, ja, det är väl ingen sån här rocket surgery, om man ska vara rolig att säga så. Men vi har upptäckt, när vi tittar på besökare på bloggen, antalet lyssnare och de som tittar på YouTube, så upptäcker vi ju tydliga, enorma spikar. Det kom en vid covid i början där, och det kom en under Ukraina nu då, Ukraina-kriget. Och ni kanske inte har samma, men jag ser att det blir en enorm mängd. Patrik, kommer inte ihåg, det var nästan 20 gånger fler besökare än vad det brukar vara på bloggen. Och sen så falnar det av, och sen så går det ner till något slags normalläge. Om man ska ta någon slags teori och psykologi i det där, så tycker jag att det är lite oroande.
Ja.
För det visar ju på att det finns en panikintresse, och sen så är man klar liksom.
Mm.
Jag vet inte om ni upplever samma sak, men jag tror att det är så med människor att man får panik. Så det tänkte jag vi ska prata lite om, men jag vill... Ja,
Ja, men, alltså, jag tänker att det finns väl anledning att vara lite självrannsakande i det där. Alltså, om det är så att vi lyckas få människor att haja till och lyssna. Eller vi kanske inte får dem att haja till, men vi får dem att... Vi har liksom en plattform som folk söker upp när det händer något.
Mm.
Alltså både ni och vi. Om de sen inte stannar kvar, då är det något, då har vi ju gjort något fel. Alltså det, jag tror inte vi bara ska lägga det på användaren eller tittaren eller följaren. Utan också tänka så här, hur vi kanske måste paketera innehållet på ett sätt som gör att i alla fall fler stannar kvar.
Mm.
Eller så är innehållet så pass bra att de blir fullärda och känner att de inte behöver konsumera podcast och bloggar och Instagramkonton. Mm. Men jag tror att det snarare är att det handlar om att prata på ett sätt som slår an i en bredare publik. Liksom. Och det handlar väl om liksom, exempel eller tydlighet. Eller, jag vet inte riktigt hur man gör det där. Jag har inte funderat så mycket på det. Men allas dröm är ju alltid, om man håller på att skapa innehåll på internet, då är ju allas dröm att fånga uppmärksamheten. Mm. Men sen kommer ju nästa utmaning, och det är att hålla kvar den. Liksom.
Exakt.
Och det är klart att det liksom, det som händer i omvärlden kommer ju att hjälpa eller skälpa det där. Men man har ju också ett eget jobb.
Mm.
Men jag tror alltså att det är både och, va? Men jag tror att det ligger mycket i det Martin säger, va? Att det är liksom det här omedelbar behovstillfredsställelse, för att det genomsyrar ju väldigt mycket, va. Det är ett känslomässigt behov, och sen så normaliseras det lite grann. Då ids man inte hålla på och tänka på sånt där. Det är ju jobbigt, va.
Mm.
Samtidigt som det givetvis är som Kalle säger också, att kan man göra det tillräckligt bra så ligger en del kvar i alla fall, va. Men jag tror att många är där Martin är. Alltså att det är det här... vad ska vi säga? Flöjlandet, alltså vindflöjel.
Mm.
Man blir orolig och så ska det, man göra någonting då, va? Och så får det vara, sen lugna det ner sig eller normaliseras lite grann, och då är det inte lika ångestframkallande, och då stoppar man in huvudet under armen igen, va?
Men det är ju något som har förändrats. För det, jag menar, Aftonbladet gjorde ju en hemberedskaps prepping-bilaga. Mm. SR startar en prepping-podd, såg jag med Erik Blix, tror jag.
Just det.
Det verkar som att jag tror inte att vi kommer gå tillbaka till 100% strutsläge.
Nej, absolut inte.
Utan det känns som att den här frågan har lyfts. Och där är vi väl alla delaktiga också.
Mm. Ja, för jag funderar på, vad var det jag funderade på?
Ja, det vet
jag. Nej, men jo, så här. Jag ser ju... För det är också en sak, eran prepbox är ju en bra grej. Och jag tror det var du, Patrik, som sa det i ett avsnitt, att nu ska man ju inte bara köpa den här och lägga undan och så säga yes, nu är jag en prepper. Eller om man köper en sån här, vad kallar man det, krislåda, eller man skapar den själv, att man inte stoppar undan. Utan jag tycker ju, när det kommer till de sakerna, så tycker jag ju att då ska man ju börja använda dem direkt också. Maten, eran prepbox till exempel, den är kanske, men det är väl bra att smaka på grejerna i den och börja, och så köper man en ny och så tjänar ni lite pengar, så blir ni glada. Men jag tänker, den här krislådan är ju, den är ju bra, men den är ju samtidigt farlig om den då skänker oss den här, nu behöver inte jag göra mer, och sen så när elen försvinner, om den nu gör det, så sitter man där med sitt trangia kök som man aldrig har provat innan. Det där tycker jag är lite farligt kanske.
Och så saknades brännaren dessutom. Den kom aldrig med. Man skulle reklamerat.
Ja, exakt.
Ja, men så där är det ju. Men det, alltså, jag tror vår strategi för det där är ju... Alltså i vår podcast, du får rätta mig om jag fel, Patrik. Men vi försöker ju liksom bredda ämnet hemberedskap till någon slags här... Jag tror att jag har så kallat det kan-själv-kunskap.
Mm.
Alltså att vi pratar mer om... Vi pratar mycket om odling och ha smådjur och alltså småbrukandet eller alltså odla
hantverk. Någonting
på balkongen och sådär. Precis, att lära sig grejer som gör att man blir lite mer självständig.
Kapabel.
Just det, kapabel vill jag säga.
Ja.
Och det känns som, alltså det tycker ju i alla fall jag är viktigare än en ficklampa i garderoben.
Mm.
Absolut, definitivt.
Ja, det, jag får bara ta en liten anekdot där. När den här tyskarna var hemma hos mig och spelade in, så visade jag dem min mattork som jag, och så fick de smaka på torkat ägg och de fick smaka på torkade citroner. Och då kommer direkt frågan från dem, för då sa jag, ja men det här är ganska fantastiskt, för helt plötsligt nu så har jag ägg som håller i ett år, alltså färdigt ägg, färdigstekt ägg, och jag har också citron som jag kan lätt äta om ett år. Och då säger de direkt så här, men vadå, vad är det för kris som ska hålla på så länge, så du förbereder alltså för ett total apokalyps? Och då sa jag det till dem, nej men det här är ju för att jag ska lära mig att behålla maten och torka den, alltså det här med att man lär sig gammal kunskap, torka äpplen på ett snöre eller vad det nu kan vara. Det är inte så många vanliga människor idag, tror jag, som tänker. Då måste man vara intresserad på det sättet som vi är.
Ja, precis. För det vi håller på med är ju, det är ju egentligen, alltså vad jag tycker, jag är ju mer en husmoderpodcast än en preppingpodcast.
I väntan på husmodern.
Precis, i väntan på morsan.
Nej, men vi kan väl säga så här, vi har ju två grejer som är våran mission. Och det ena, det är ju just det här att alltså det är hushållens beredskap som är basen i hela samhällets förmåga att stå emot kris och krig, va? Och kan man få hushållen, alltså alla friska vanliga människor, att ta ansvar för sitt eget hushåll så att man kan klara en, helst två veckor, då har man ju täckt in 95% av allting. Det är ju det här allra allra värsta som inte händer. Att ofta är ju kriserna som vi pratar om lokala, regionala och så vidare, va? Kan vara nationella också, men då har fortfarande det här att omgivningen kan komma och hjälpa dig, va? Och det kan de ofta göra på kanske två veckor i alla fall, va? Och det är jätteviktigt att få upp den 1-2 veckors beredskapen. Alltså vatten, mat, kunna vara kvar, alltså upprätthålla kroppstemperaturen då, värmen i bostaden, klara enklare grejer, samla in information så man vet vad som har hänt, vilket underlättar väldigt mycket mentalt, men också få beslutsunderlag och sådär. Men den andra biten då, förutom det här basberedskapen, jag vill också säga det. Jag uttrycker ju mycket frustration över det här. Jag som har varit intresserad sedan 80-talet utav det här, var en gammal kalla kriget officer och väl insatt i totalförsvaret och ser vad de gör sen, va. Det var som att alla blev dumma i huvudet. Och nej, men alltså, jag vet ju vad vi bor i för del av världen. Alla bara skiter i allting. Det är ju, har ju kommit undan med blotta förskräckelsen, va. Det är ju helt fruktansvärt egentligen. Men den andra biten i alla fall då, det är ju det att inspirera till att så många som möjligt väljer den här. Jag tycker det är ganska fint, vi ska kalla den för småbrukarlivsstilen. Oavsett om man sitter i lägenhet eller på en liten gård. Jag har ju en stor villatomt, jag tänker Kalle har en liten gård då, va. Han har en stor traktor med frontlyft, så han är nästan bonde i alla fall, tycker jag. Så här, knappt småbrukare längre. Men just det här att hålla de här alltså basala kunskaperna levande i befolkningen, va? Och jag räknar in dina torka citroner och ägg där, va? Absolut. Stoppa strumpor räknar jag in i det där. Men också sticka, virka, tälja med kniv, odla, ha smådjur, häscha hö, slå med lie. Allt det här, va? Alltså att vi har den kunskapen levande i befolkningen om det blir riktigt, riktigt, riktigt sketilla, va?
Ja, men så, vi pratar ju också om träning och om barnuppfostran och liksom...
Men det verkar inte vara så populärt när ni pratar om barnuppfostran.
Ja, det är känsliga ämnen. Det är ju det.
Ja. Jag lyssnar ju såklart. Jag lyssnar på er podd och på de andra våra...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/ upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ja. Det är bra ämne, jag tycker
ja,
om
det, diskuter- det var några också där, men
jag som lärare tycker om att diskutera den biten, för det är jätteviktigt att ja. man ser att alla fostrar inte sina barn. Men det här med, jag lyssnar ju på er podd, jag har tagit till mig det här när jag har sagt att nu är rätt tillfälle, det gjorde jag redan i höstas, så att nu är rätt tillfälle att skala upp sin odling hemma. Så just nu håller jag på att bygga ett växthus, jag har brutit upp gräsmattan för att ha större potatisland och utökat mina odlingsbäddar.
Kul.
Och jag hoppas att flera gör samma sak. Men där, då att det är många som funderar på det här med växthus. Vad är det ert främsta råd till de som ska bygga eller skaffa ett växthus? Har ni några sådana snabba? Jag behöver inte råden själv, för mitt är redan igång att byggas. Men till andra som står i valet.
Jag vill inte säga något som du gör för dig att ångra något nu. Men du kommer aldrig ångra att du byggt ett stort växthus i alla fall.
Nej, jag var också inne på storleken faktiskt. Jag fyller i där, Kalle. Alltså, ja, det är ju känsligt det här små radhus och tomter och villatomter och sånt där alltså. Men det är bra om man kan komma över 20 kvadratmeter i alla fall. Och det är inte bara för att ha plats att odla i och så vidare och att det ska bli en del, va. För att, jag menar, du kan ha ett litet väggväxthus också. Men har du storlek på det så får du inte så snabba temperaturväxlingar och så. Det blir väldigt fort, väldigt varmt i ett litet växthus, va. Det är bra att ha lite volym i det. Just för att ett lyckat resultat också då.
Jag lägger till också, det är att bevattningssystemet är ju nästan lika viktigt som själva växthuset. För att vattna alla plantor, för han tar evigheter. Så därför så tycker jag att man ska satsa på att få till en bra automatisk bevattning. Mm.
Jag är glad att jag hörde ett råd här. Jag planerar först att bygga 9 kvadratmeter, men nu blev det 15 istället. Jag utnyttjade allt utrymme jag kunde använda där. Så det är skönt att höra det.
Ja, bra.
Vad klokt.
Mm. Och jag är ju lägenhetspreppe, som jag sa. Jag bor ju mitt inne i Stockholm. Så jag ska också skala upp något väldigt på min balkong.
Jag beklagar. Men
samtidigt så är det ju... Och det här har vi ju pratat om, jag och Patrik, att alla behöver ju inte liksom, alla behöver ju inte fly stan. Och vi pratar om det här med preppa ort. Ska man preppa för att bo där man bor, eller ska man flytta någonstans för att man är en prepper? Lite sådär. Och jag är ju prepper, men jag kommer nog inte flytta från Stockholm. Jag kommer nog inte bli någon bonde eller hålla på med något småbruk. Så jag utforskar ju hela tiden, hur går det att göra det här i lägenhet? Och jag vet, ni har ju också pratat mycket om hydroponisk odling, och det håller jag ju på med, och det är ju fantastiskt kul och intressant. Men nu ska jag faktiskt, och här tänker jag ställa en fråga, och det blir väl till Patrik då. Men för vi har ju balkong i söderläge, och jag tänker nu i år plantera potatis i sån här, vad heter det, hinkar. Men då har jag läst någonstans att det är inte jättebra när man har balkong i söderläge, för potatisen kan få för mycket ljus. Ska jag tänka på någonting?
Alltså det där, du vet, det har jag ju väldigt lite erfarenhet av, va? Men jag tänker faktiskt så här. Om jag har en balkong. Jag tänker, alltså visst kan man odla potatis. Men när jag har så liten yta Alltså, ja, men å andra sidan, färsk potatis, tidig potatis, den är svår, alltså när man köper den, det är en utav de där som är så stor skillnad på om du odlar den själv. Du har, det är tre grejer jag brukar säga, det är ju jordgubbar som du kan plocka direkt, speciellt av såna här godare sorter som oftast inte går att köpa därför att de är för känsliga för transporter och sånt där, va? Eller blir mögliga fort eller så. Alltså, men de är så goda, de går inte att köpa, va? Och har du tidig potatis, färskpotatisen där, när du köper den, den brukar vara driven med konstgödsel och allting så där, och så blir den väldigt vattnig. Odlar du själv så är den ju en delikatess. Så det är ju ett värde i det då i och för sig i liten mängd. Men annars varför jag började haka upp en på det lite, det är ju det där att det finns ju så mycket odla på en liten balkong i det här med fräscht, dyrt och så vidare. För även om det är mycket kalorier och så i potatis så blir det ju liksom ingenting ändå på en balkong, va?
Nej.
Du har ju det här tomater, chili, auberginer, fina blad, kryddor, örter, alltihopa det där. Men jag kan inte faktiskt att det blir för alldeles för varmt på en söderbalkong. Skulle det kunna bli det för potatis? Ja, det är möjligt. Men det är, har du fått det rådet av folk som odlar på balkonger?
Nej,
eller?
Det har jag fått från internets.
Ja, okej.
Okay. Passar det för internet?
Ja, det kan nu vara. Det kan vara både hjälpa en upp ur diket och köra ner en i diket faktiskt. Internet, så är det ju. Men, alltså, hur mycket soligare blir det på en söderbalkong än i ett söderläge på ett fält? Med just mängden solljus per kvadratmeter. Jag tänker det är värme möjligtvis, va?
Du kan väl också testa? Alltså, ja, vi absolut. Har inte så mycket att förlora på det.
Nej, nej, nej.
Paul har ju sagt det där mäktiga som jag alltid har med mig. Att, alltså, att köpa en säck morötter kostar 150 spänn. Så det spelar inte så jävla stor roll om man lyckas med sina morötter eller inte. Man får ju testa på massa olika sätt. Så det var när jag skulle testa att lagra morötter antingen i sand eller i tidningspapper i jordkällan. Och då sa Paul att testa, det spelar ingen roll. Och så blir de lite mjuka, då ger de till liksom, fåren eller har min gryta. Så jag är ju för väldigt, men det är också för att jag är lite, jag är ganska svårt att ta till mig information sådär, typ gör research på internet, jag måste göra för att fatta, och då det är ju a blessing and a curse mycket, men det som är ju bra är att jag får ju liksom jävligt mycket gjort för att jag, just för att jag inte håller på och såhär oro mig så mycket kanske.
Nej, men alltså, erfarenhet är att avverka en jäkla massa misstag och inte upprepa dem för många gånger, va?
Ja, men jag tror att jag har sagt det till TV-programmet någonstans här, att driv trumfar kunskap, liksom. Att, att du kommer lyckas bättre genom att hålla på och göra jättemycket olika sätt, på massa olika sätt än och fundera.
Nej, men det är väl därför jag gör det. Jag gör ju inte det för att vi ska ha potatis hela året, utan för att lära mig hur potatis har funkat, för det har inte jag... Jag har inte varit i närheten av det sen jag bodde hos min mor och far när jag var liksom, ja, hur länge sedan är det? 30 år sedan.
Nej, jag sitter här, när du säger detta nu, då sitter jag här och får nästan rysningar. Jag bara älskar, alltså just att man är nyfiken och vill lära sig någonting. Det är så jävla roligt. Tycker inte du det också, Patrik? Martins absolut. Patrik då, så det inte är mig jag pratar om.
Att det är klart.
Du är lärare, du med.
Jag är lärare, ja, så det är klart. Jag tycker om att lära mig själv hela tiden och vidareutvecklar man själv alltid, både genom mitt yrke och kring mina intressen kring säkerhetspolitik och försvaret, och dels nu här med mitt nyupptäckta odlingsintresse. Så det är klart man vill lära mer och testa.
Vi brukar ju skoja om det där med min... För jag var ju helt dum i huvudet ett tag när jag bodde här i Stockholm. Då måste jag in. Men när min fru...
Har du också liksom, varit det?
Ja. Ja, men när min fru fick för sig att vi testar att stoppa in en kärna från en citron i jorden och så ser vi vad som händer. Så kom det upp ett citronträd. Tog
oj!
Men liksom det funkar ju, och det är ju så glädjande att se hur lätt det är att skapa liv och få liv runt omkring sig och samtidigt lära sig. Så att det är... Ja. Så är det med det.
Koppla tillbaka till det här med om konkurrenter eller komplement mellan poddarna. Vi är ju 4 stycken poddar inom det här ämnet i Sverige. 5 om man räknar med Erik Blixt där på Sveriges Radio. De har gett ut 1 avsnitt än så länge. Ser ni någon aktivitet som alla de här skulle kunna göra gemensamt för att få ett större genomslag? För att vi ska lyckas ännu bättre i vårt mission och få fler förberedda? Vi tänker här som kring prepping att ensam är inte stark, utan det är tillsammans man klarar av det.
Jag skulle säga, det är ju inte gemensam aktivitet, men jag tycker att kanske alltså vi har ju som en uttalad, eller liksom en uttänkt strategi, eller jag tänker i alla fall att jag försöker prata mindre om just prepping och mer om och beredskap att klara sig själv eller vara förberedd eller sådär. För att det känns som att just det där prepping gör att folk, nu heter ju ni vardagsprepping. Så.
Ja, såga inte det nu, Kalle.
Nej,
du får vara snäll.
Ja, men jag menar att såga det såklart. Men och det handlar väl om vad man stoppar in i det. Alltså, vad stoppar man in i ordet prepping? Mm. Det har väldigt mycket bagage. Ordet har väldigt mycket bagage redan. Alltså doomsday preppers och bunker och allt det där. Och jag tror att vi gör oss alla en tjänst genom att försöka jobba bort från det. Och tänka att det är, alltså jag tänker kanske inte att jag tillhör subkulturen preppers riktigt ens en gång, utan jag tänker att jag håller på med det här, bor på bondgård och producerar egen mat. Det är det jag håller på med, och sen så gör det att jag är bättre förberedd och jag tänker mer på de här sakerna, men jag är liksom inte riktigt ute efter att känna tillhörighet i gruppen. Alltså som att jag skulle hålla på med live eller som att jag skulle hålla på med spela hockey. Alltså, utan för mig är det mer bredare än så.
Men det blir väl det också när man flyttar.
Jag gör den här liksom parallellen till träning igen. Att jag tycker att när jag började skriva om träning så var det för att jag fick upp ögonen för träning och tyckte det var så himla härligt. Men det fanns inget kul skrivet om träning. För allt som var skrivet om träning var och sådana som identifierade sig som träningspersoner. Som hade det som livsstil liksom. Mm. Och jag tycker ju då att träning är någonting som alla människor med en kropp ska hålla på med. Och det är lite samma med det här. Att jag tycker liksom inte att det här med att vara förberedd ska tillhöra människor i liksom taigajackor och rekyl-t-shirtar. Ja, ni fattar vad jag menar. Att det ska vara att försöka göra det här ämnet så brett som det faktiskt är. Att det är någonting som tillhör alla människor med
i vardagen.
I det här landet. Ja, exakt. I vardagen. Exakt. Vardagsprepping.
Rekyltröja sa du. Rekyl är ju en veteranrörelse för att hjälpa veteraner och sånt.
Ja, men det var ju ett skämt för att podden.
Nej, men jag skulle bara säga så. De kommer också med Rekylpodden nu. Mm. Och den kommer att omfatta beredskap också, alltså hemberedskap då, va? Men just det som du sa med prepping där, jag tycker också det är en viktig diskussion. Jag ber alltså, när journalister och sånt skriver om mig så blir det så här ex-officer, småbrukaren och preppen. Så ber jag dem ta bort preppen. För jag identifierar mig inte som prepper. Därför, jag tänker att prepper har normaliserats i prepperrörelsen. Jag tror, alltså det här med att ha hemberedskap, det är normalt jäkla förnuft och ansvarskännande och vuxenhet. Det är ingen subkultur, liksom någonting som några speciella håller på med, va? Och därför så värjer jag mig lite ifrån det ordet också, va? Hur svårt kan det vara att ta ansvar för sitt hushåll eller sin familj? Alltså, förstår ni? Alltså det är det här, när det extrema blir normalt så blir det normala extremt, va? Och så är det verkligen. Hur fan kan vi sitta här med den här utsattheten i det här extremt sårbara samhället som vi har idag, va? Och folk tycker orientera sig, och vi är ju en sån kultur där det här, fast vi har blivit så atomiserade tack vare välfärdsstaten nu då, när vi inte behöver bry oss så mycket om varandra, så sitter ändå det där skamstyrda så oerhört starkt, va, när vi var så beroende av att hålla ihop i våra små byar och det här och hjälpas åt och det där, och vi bara ville tillhöra, för blev vi inte accepterade och utstötta så hade vi i princip inte en chans, va, och vi sitter kvar där, så när det tokiga blir normalt så håller vi fast vid det till varje pris i alla fall, va. Och där är vi verkligen när det gäller det här, va. Vad förtjänar dina barn för beredskap? Det är du som är ansvarig för det, va. Det är liksom bara och ja, det är ingen subkultur, det är normalt anständigt beteende att se till att man kan ta hand om sin familj om det kärvar, va. Så är det. Vad sa du?
Du kan vara ännu argare, tycker jag. Vi tar det igen, fast ännu argare.
Nej, det får räcka där, måste jag säga då, va? Men nej, men jag tycker att det är det är faktiskt såna här saker som handlar om värdighet också, va. Man gör, man är inte så jävla nonchalant helt enkelt, inte mot sina närmaste heller, va. Om man har familj eller
hus. Framförallt inte mot sina närmaste.
Nej.
Jag håller med. Men det är ju frågan. Sen är ju problemet också det här med preaching to the choir. Alla våra lyssnare är ju redan sådana. Så att det hjälper inte att vi sitter här och skriker, för de vet ju redan det.
Nej, men å andra sidan kanske de får ett och annat argument.
Ja, så är det väl.
Så kan det vara.
Ska vi börja runda av lite nu då? Så att Kalle får fortsätta spela in sin YouTube-video.
Men jag måste också säga, Martin, så här med det där du sa, det kommer ju in nya. Alltså, det är det. Och det är många sådana här grejer när man har sagt saker. En grej som jag har fått mycket respons, framförallt från män, yngre män, tror jag kan generalisera med, även om det säkert finns andra där också, det är det här. Att, ja men, vem vill du vara? Du kan välja vem du vill vara, va? Vill du vara en ansvarstagande man, eller vill du bara latcha runt och ha kul, liksom? Vem vill du vara? Och det där, det har betydelse vad man säger, alltså. Det har verkligen det.
Ja.
Jag fick gåshud nu på
det. Det är bra. Det är bra. Det är kloka ord.
Men vad tycker ni då? Hur tycker ni att vi ska... vad tycker ni att vi ska göra?
Ja, jag vet. Jag tror ju väldigt mycket på samarbete, och vi har ju Patrik har ju fått vara otrogen med oss. Så att, det tror ju vi på, att liksom ha stora grejer, för till exempel vi körde ju en live sändning där vi hade med Lars Wildereng, som fick prata om lite om Ukraina och det han skriver om Ukraina. Och det fick ju ett jättegenomslag, och då är det ju många som tänker så här: vardagsprepping sellouts, nu ska ni liksom dra in så många besökare som möjligt. Men idén är ju att få så många att titta som möjligt för att ta med sig någonting. Och då fick vi några av Lars Wildrängs följare förmodligen, som kanske lyssnade på när vi, MSB och Röda Korset och så då Lars Wildräng satt och pratade om beredskap. Det tror jag väldigt mycket på. Men det är ju extremt svårt, för det är ju precis som du sa, Patrik, vi måste ju normalisera det normala. Vi ska inte normalisera crazy prepping-grejen, utan det är ju det här, alla måste ju förstå exakt det du sa, att det är ju faktiskt varje enskild individ som bor i det här landet, det är ju våran plikt att vara förberedda, enligt vad som kom fram, som försvars, vad heter det, utskottet hade i sin proposition till exempel där. Det är ju så.
Ja, men jag som också var med på det där gamla totalförsvaret med stora spannmålssilosar och oljedepåer och allt vad det var, va. Jag måste ju säga att det här, måste vi göra det själva? Alltså du får en mycket, mycket starkare beredskap om du engagerar hushållen. Och att du får, alltså det här decentraliserade blir ju mycket mindre sårbart. Det är ju redan distribuerat. Det finns en kunskap runt det i hushållet och så vidare, va? Och en attityd. Vad sa du, Kalle?
Jag såg en bild igår från något gammalt bergrum där det var en massa tunnor fulla med smörjfett. Det finns inte kvar tiden.
Nej, det fanns allt, Kalle. Allt.
Men Patrik, du, eller båda Patrik, ni, jag kan säga den här nedmonteringen av totalförsvar, eller ja, det här beredskapslagren, den gick mig fullständigt förbi, för då var jag inte alls intresserad på samma sätt som nu. Men ni som kanske var lite intresserade, hur fick man veta någonting? För en tanke kan jag ju tänka från statens sida, det är att nu monterar vi ner det här och istället kommer vi lägga ansvaret på er i hushållen. Men det kan jag inte tänka mig att någon sa.
Nej.
Men eller skedde det här i tystnad och liksom lite i det fördolda?
Det var ju enorma utförsäljningar av massa material. Det fanns ju enorma auktioner de sålde ut. Man kunde köpa 500 traktorer eller 300 bandvagnar eller 30 000
jag
verktyg.
Jag har ju sett en Tringbil 11 hemma.
Den är fin.
Ja, det är ju från en sån.
Alltså, ja. Ja. Det var väl ett sätt att göra av med det här överskottsmaterialet. Man kunde 1000 generatorer eller vad som helst man kunde, om man höll utsikt på sådana auktionsforum.
Jo, men jag tänker så här att för den vanliga människan, visste ju inte om utförsäljningarna. Jag visste ju inte om det, min familj visste inte om det. Så jag menar, ja. Det hade ju varit en bra idé, kanske tycker jag, att man säger då att vi gör så av med det här för det kostar för mycket pengar och nu lägger vi över ansvaret på er, kära medborgare.
Det var så att det var nog ingen som tog ansvar för någonting. Man la ju ner myndigheter och allting, va? Och började ägna sig åt andra saker. Utan Anna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap var ju med i våran podd. Väldigt trevlig. Men hon sa någonting just. För kan du inte ta lite av din frustration nu, Patrik, sa Kalle där då, när vi hade Anna med och jag tog detta med hur de har gjort myndigheterna och alltihopa det där, va? Men så, ja, men vi gick ju med i EU där och man tänkte att EU skulle ordna det här, va? Ja, men liksom bara attityd. Alltså du vet, det är ju institutionsskadat samhället, va? Någon annan löser det och nått högsta ledningen. Förstår ni? Alltså det är, jag såg en DN-rubrik eller någonting, jag läste aldrig artikeln men jag såg den, jag förstår vad den handlar om ändå. men det stod så här: Finland, det är som Sverige fast för vuxna.
Den är bara den.
Jag har uttalat mig i Expressen TV en gång om infantila barnungar. Och det är faktiskt så, va? Tycker jag.
Och Finland tog ursprung från hur Sverige hade från början. De tog efter tankarna kring Sverige hade kring totalförsvaret och sen, men de la aldrig ner det. De fortsatte.
Nej.
Yes, ska vi knyta ihop säcken nu då med en plåga? Jag vet inte, vardagsprepping Patrik, ställde vi inte den här frågan till Patrik innan? Den här självskattningen.
Ja, men nu är den annorlunda här idag. Den är annorlunda här idag. Då är det Martin.
Alla våra gäster i vardagsprepping, de får genomgå skärselden som beror i en självskattningsskala i ens beredskap. Och här, den skalan går mellan 1 och 10. Ingen här är en etta, men om ni vill veta vad en etta är så är det Södermalmkisen, som det enda som finns i kylskåpet är ett sexpack öl. Ingenting annat. Och sen är det Fodora som kommer att lämna all mat. En 4, det är den vecka som staten anser att vi ska klara oss, alltså en vecka. En vecka. Och en 10 är något, då har man inget behov av några som helst tjänster från samhället.
Alltså så tycker en 10 kan man tänka, så han är som motstånd.
Nej, det är man inte. Man behöver andra alltid, va? Och ja, det är ju så att blir du sjuk och så behöver du ju tjänster, så är det ju.
Ja. Man kan aldrig vara en 10.
Nej.
Det är det som är meningen med skalan.
Ja.
Men är det liksom totalt på sin beredskap? Det är inte som ett...
ni ska få det lite svårare än alla andra har fått det, just för att ni är ni.
Ja, ja.
Och nu till ett ämne som jag personligen vet är Martins svaghet i hans beredskap. Så Kalle, hur ser din beredskap ut när det gäller första hjälpen och sjukvård? Hur ska du skatta dig själv?
Ja. Det var det jag tänkte, för jag har ganska förspänt när det gäller mat och vatten och sånt där. Men just sjukvård, där det är framförallt kunskapsbrist. Jag har en massa grejer liksom. Och kan väl liksom, jag har lite grejer i bilen såklart, och jag jagar så här, och så har vi lite grejer hemma. Men jag har aldrig gått någon kurs till exempel, så, och jag har inte gjort lumpen heller. Förlåt. Stiger ut hakan. Men så, och det håller vi på att kompensera för än idag, som ni märker. Men så jag har inte så mycket kunskaper när det gäller sjukvård. Men man kan väl kolla på YouTube.
Just det.
Nej, men jag skulle säga att min beredskap när det gäller sjukvård är 4, 5. Alltså jag har liksom jävligt mycket ibuprofen. I got that going for me. Men ja. Alltså Patrik pratade till exempel igår om dekompressionsspruta.
Nål.
Som man kör in i bröstkorgen för att lätta trycket. Och det har jag inte. Jag har dels ingen sån själva verktyget. Jag har inte heller riktigt kunskapen för att sätta en sån.
Och veta när man ska sätta den.
Exakt. Alltså jag får dra på chans.
Ja, precis.
Så jag har, där har ligger jag lite i lä, kan jag säga. Vad säger du, Patrik?
Alltså jag har nog ganska bra sjukvårdsberedskap. Titta, alltså jag har ju också en dotter som är sjuksköterska, en blivande svärdotter som är sjuksköterska, och utrustning och materiell, mediciner och sånt är ganska bra också. Och min kunskap, jag håller ju inte igång så mycket själva i och med, men jag är ju utbildad att utbilda andra. Och vi fick också, det tror jag man får fortfarande som officer, ganska kraftig eller omfattande akutsjukvårdsutbildning, just för att man ska kunna räkna som sjukvårdspersonal när man går och övar med värnpliktiga, som vi gjorde då med skjutvapen, så krävs det att det är med någon. Så vi fick ganska mycket sånt där då.
En grej som jag har är att du har tipsat mig, Patrik, på en finsk hemsida med militärt överskott, så sålde de Swedish Surgeons Kit. Alltså en stor låda med massa olika instrument. Den har jag köpt.
Mm. Du också. Den har jag också.
Gjorde du det, Patrik?
Jag har köpt den här hemma. Och
Patrik?
Den har jag. Den har jag köpt sen
jag har inte öppnat min.
3 år sedan kanske jag köpte den. Och sen köpte jag ju faktiskt ett operationsbord från Svenskt Fältsjukhus också. Men det är roligt att ha.
Om man får en brusten blindtarm så kommer man direkt till dig.
Din självskattning, Patrik, ja, ska bli lite svårare ju. Vilken del av din beredskap skulle du sätta lägst siffra på? Har du någon svag del som du känner att du borde öka, men som har något allt annat kommit före? Ja.
Det är så här att jag har snubblat rejält i livet när det gäller min egen träning, vilket är ett stort nederlag för mig. Därför att på något sätt så är det grundfundamentet i en beredskap är ju faktiskt att hålla sig frisk. Och i mitt fall så är det ju till och med så här att min livsstil kräver ju att jag är en viss form, va. Måste jag orka med det här småbrukarlivet, va? Så att det är illa. Och det är illa på det viset också att jag har väldigt bra träningsmöjligheter då, va? Så att det är ett jättefiasko egentligen för tillfället. Det har gått i vågor. Men nu när jag har blivit lite äldre också, så känner jag att, sa det till min hustru, att det här går inte. Nu är det bara att komma igång, och nu får vi inte ta sommaruppehåll och så i träningen, utan... För det är just det där att komma igång när du har kommit av dig, va. Är man igång liksom, då flyter det på, va, med rutinen. Och så är det. Så det är uselt. Så är det. Men sen märker man ju när man gör saker att när man väl kommer igång så orkar man ju fortfarande en del då, va. Men man får ju sig en del tankeställare. Så det var ganska lätt att välja detta.
Mm. Och den sista frågan i den självskattningen går då till Kalle. Och då ska du få berätta, vilken del av din beredskap ger du den högsta siffran?
Nej, men jag har ju jävligt mycket kött.
Mm.
Så det är väl maten som jag har bäst koll på. Så har jag mina djur och sådär. Jag tror att min bästa beredskap är väl kanske en kombination av att, ja, men jag är ju ganska vältränad och en jävla på att få saker gjorda. Och den grejen är väl egentligen det som... Jag håller ju på att sakta men säkert bygga upp kunskap och färdigheter. Så att det där jag kan jobba smartare och bättre. Men om jag kan kanalisera all den där liksom energin jag har, både av fart framåt och i biceps, då är nog det min bästa beredskap.
Mm.
Alltså jag tänker att det där att jag om det liksom skiter sig, då kan jag ta mina barn och eventuellt också min fru och bara bära bort bara de här ifrån. Och det är som den bilden, den tänker jag kan vara min bästa beredskap.
Mm. Så kött, både kött i frysen och kött på armarna.
Och nu är det kanske mina armar är mitt bästa. Men det där att jag liksom... du brukar säga typ att jag är liksom bra på att jobba. Jag är bra på att jobba. Jag är bra på att bli klar med grejer. Det är min bästa beredskap.
Mm.
För det kan man använda liksom i vilken situation som helst.
Man har ju ett uttryck. Jag tror man har det fortfarande i militären, då, i försvarsmakten, att man har tjockt pannben. Och det betyder ju liksom att man kan bita i, va? Och Kalle har ett jävla tjockt pannben, faktiskt.
Så är det.
Mediakille från söder, men han har tjockt pannband, eller pannben.
Alltså jag var tvungen att flytta för att mitt pannband fick inte plats i stället. Jag välte folk.
Ja, precis. Ja.
Men det var väl det vi hade i tankarna idag.
Och kul.
Så att vi får, är det någonting som ni vill säga som vi har glömt att fråga? Eller vi har glömt att säga? Eller prata om?
Jag får tacka för inbjudan. Jag tyckte det var jättetrevligt att vi fick till det här.
Ja, verkligen. Jättetrevligt.
Tycker vi med.
Det känns superbra. Mm. Och jag hoppas att liksom både ni och vi kan fortsätta att inspirera och behålla det här intresset som finns för vår hjärtefråga.
Mm. Mm. Det gör vi med.
Mm.
Verkligen. Men stort tack att ni tog er tid idag. Och vi tyckte också det var asroligt.
Kul.
Eller hur, Patrik?
Absolut.
Ja. Så nu får ni in ut i påskledigheten. Så ska man inte säga när man har planerat att lägga det här avsnittet om 5 veckor. Det var ju klart. Nej, vi tar om det.
Eller så gör vi inte.
Nej, det behöver du inte göra. Låt det vara. Det är ju så det är, va. Det är bara bra, eller jag på att säga. Blir lite personligt.
Ja, precis. Yes, men tusen tack igen. Och till er som lyssnar, sköt om er, preppa lugnt och glöm inte vattnet. Hej då!
Glad nationaldag!
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.